Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Adeline Sterner. Hon har nyligen tagit sig an rollen som vd på Kaja. Och vi går in på hennes sjukt spännande karriärresa, men också entreprenörsresa. Vi går in på vad som driver henne och hur hon ser på att bygga en bra organisation. Vad som gör en bra ledare. Men också lärdomar som hon har tagit med sig av sin entreprenörsresa, sin tidigare karriär. Och hennes drömmar och visioner både för sig själv men också för Kaja framåt.
Hej Adeline.
Hej.
Så glad att ha dig här.
Så kul att vara här.
Jag har jagat dig lite. Du är ju en busy woman. Jag är så tacksam att du tog din tid.
Ja, jag vet inte om jag är så busy egentligen. Jag är bara dålig på att svara ibland.
Du säger busy.
Du säger det. Bättre. Det är bättre branding.
Men du har så sjukt spännande liksom karriärresa, entreprenörsbakgrund. Och utan att det ska bli såklart CV-uppläsning. Men kan du inte bara berätta lite om liksom hur resan har sett ut?
Ja, men jag är väl lite av en mångsysslare kan man ju säga. Ja. Jag ville bli pilot när jag var liten. Mm. Så det var min barndomsdröm. Så jag pluggade till det. Och blev färdig där i liksom, den här förra finanskrisen 2008. Så det var ganska svårt att få flygjobb. Så antingen skulle man börja jobba som flyglärare. Och det kände jag ju bara, jag kan ju ingenting. Så vad ska jag lära ut? andra alternativet var att jobba på Ryanair. Men de var ju så pass fräcka Ryanair att du får betala din egen typutbildning, alltså på det planet du ska flyga.
Va?
Ja, och det kostade ju då, säkert mycket dyrare nu, 500 000. Men man kunde ju säkert få något förmånligt Ryanair-lån, jag har ingen aning. Men det kändes också så här, jag vet inte om jag vill göra det här hela livet. Jag har ju inte 500 000 i fickan.
Nej, och så lägga att, på det.
Ja, men lite sjukt också. Bara, hej, vi vill att du ska flyga det här planet och tjäna pengar åt oss. Men
du får betala.
Jag får betala för det. Så då hamnade jag på Handelshögskolan och bestämde mig för att plugga vidare. Tänkte att jag tar ett litet så här mellanår och plugga lite. Och det var ju allt annat än vad jag tror de flesta hade tänkt sig på Handels. För det var ju, alltså det har jag inte riktigt fattat det själv heller. Jag kommer ju från Malmö med 2 naturvetarföräldrar, så att ingen så här handelsbakgrund. Men det var ju så jäkla högt tempo på Handels och jag tyckte det var skitkul. Alltså trivdes som fisken i vattnet. Hade väl tröttnat ganska mycket på liksom flyget, för det var lite segt. Så jag pluggade på Handels, visste inte vad jag skulle bli, vem vet det när man är... Ja. Typ, I don't know, 21, 22.
Nej, exakt.
Vem vet det nu heller,
alltså, ja, jag menar, man vet fan aldrig.
Nej, jag har ingen aning vad jag ska bli heller. Men det hamnade då på en managementkonsultbyrå som heter McKinsey, som säkert en del kände till. Men liksom det
köttigt.
Ja, men det var köttigt och sjukt kul, alltså världens bästa skola. Visste inte heller riktigt vad jag ville bli när jag blev stor och var lite klar med McKinsey. Jag hade nog inte sett att jag skulle jobba med McKinsey för evigt. Men jag saknade väl lite det där med att förstå hur det faktiskt går till. Alltså på McKinsey jobbar du ju mycket med ganska stora bolag och det kan vara ganska isolerade projekt. Och när du är så pass junior så är det kanske svårt att förstå också. Men hur går det till egentligen från A till Ö? Liksom från att man startar någonting, eller hur säljer man en vara egentligen? Mm. För du kan ju vara inne i en viss avdelning eller jobba med något visst. Så att jag bestämde mig lite på vinst och förlust att jag ville starta något eget. eller jag och en kompis fick egentligen idén, en idé till då det som sen blev Add Ice Cream, som var mitt första bolag.
Och jag älskar den produkten, det är så coolt. Jag är typ mer starstruck av den än någonting annat i din karriärresa, för det var min favorit.
Gud vad härligt.
Jag var typ så 18 då eller någonting.
Vilken var din favoritsmak?
Jag minns inte, det var någon vanilj.
Ja, vaniljen är så god. Cookie Dough var
Cookie Dough var, den var med bitar.
Ja, stor säljare.
Ja, för den var väldigt lik Ben & Jerry's, var ju väldigt stort då också.
Det var ju kopian.
Exakt.
Nyttiga
men nyttiga kopian.
Exakt.
Sjukt snyggt. Förlåt, fortsätt.
Nej, men så Add Ice Cream, ja, men kan man ju säga, det är ganska bra sammanfattat, en nyttig Ben & Jerry's.
Mm.
Vi ville göra en variant som hade liksom hög proteinhalt och inget tillsatt socker. Och vi hade väl ingen erfarenhet av det.
Hur fan gjorde ni?
Nej, men jag började, jag och en vän till mig som är italienska, hon eller halvitalienska, hennes föräldrar hade fått en glassmaskin i bröllopspresent. Så vi provade den där glassmaskinen från 80-talet och bara hällde i princip. Alltså, det är klart att man googlade, men det var lite på den nivån.
Men ni stod ändå och gjorde själva?
Absolut, absolut. Och hon valde sen att liksom göra lite andra grejer, så att då var det jag som körde vidare, och ganska snabbt så hittade jag en tjej som heter Sanna Backman, som då drev en jättestor blogg som heter Tasty Health.
Just det, den följde jag.
Ja, då kan jag tänka mig. Och hon var ju verkligen liksom, ja, men, grym på det. Så att jag hade kontaktat henne lite för att, nej, men man vill ju börja komma ut i liksom media, bloggar och PR och sådär. Och då var det ju bloggar. Och då ja, men gick hon igång som fan på produkten. Så då hade jag ju med mig glass i en matlåda som jag hade gjort i den här maskinen. Så det var inte så jäkla snyggt. Men hon bara, det är precis det jag vill göra. Så det slutade med att vi fortsatte tillsammans. Och sen så lyckades vi låna en glassmaskin på chokladfabriken på Söder. Där på liksom, ja, men där vid Greasy Spoon.
Ja.
Och där gjorde vi en massa glass. Och provade oss fram och ja, men egentligen lånade den när de inte behövde den. Så vi tillverkade glassen själva ganska länge.
Fan vad coolt.
Och så köpte vi en liten skåpbil för 12 000. Där vi körde ut glassen då till alla de här butikerna.
Ja, det är coolt.
Ja, men alltså det är ju på ett sätt liksom det häftigaste jag har gjort, för att du är ju verkligen i allting och du kan ju inte vara rädd att få lite skit under naglarna.
Nej, nej, nej. Man ska snarare gilla det.
Alltså man ska ju gilla det, och jag gillar ju det. Jag tycker det är rätt soft. Och sen så var man ju runt där på ICA-butiker och delade ut den här glassen och samplade glass och pratade om den och allting. Och det ger ju också sån här sjukt stor effekt som man ofta underskattar, men det här word of mouth, att folk ska smaka och prova och tycka om det. Mycket jobb, men det är väldigt effektivt. Man måste nog nästan göra det.
100% gör man, utgår bara från sig själv när man får smaka på någonting. Så, och tycker om det, då blir man ju helt annat än att bara läsa om det. Eller, nu är det ju i och för sig ganska mättat med mycket av den biten, men då var det ju inte så många alternativ.
Nej, då var det ju väldigt nytt. Jag tror alltså det var väl vi och Lohilo då.
De fanns redan då.
Ja, exakt. Jag vet inte, kommer inte ihåg vem som släppte först, men det var någon gång där. Så att det var ju väldigt nytt, och det var ju, kom väl in en trend inom det här också. Så att.
Men vad hände sen? Såldes bolaget?
Ja, och då sålde vi det. Vi började liksom, ja, men ändå jobba upp en del. Vi gjorde ju det här med väldigt, väldigt lite pengar. Så att det var tajt. Och det var tajt, då var vi tre och vi hade väl en tjej till anställd. Men det var ju tajt att betala löner och allting. Men det började ju ändå liksom rulla på lite grann. Vi började ha några månader där vi sålde på, ja, men tyckte vi riktigt bra. Vi omsatte väl liksom 1,5-2 miljoner i månaden där mot slutet.
Wow.
Så det var ändå kul. Och då i samband med det så kom vi i kontakt med också en gammal McKinsey, fast väldigt mycket mer senior, typ så här seniorpartner, som var ordförande i ett bolag som också gjorde glass faktiskt, men som var baserat i England. Och de hade innoverat en glass på bara frukt och grönt.
Mm.
Så att tekniken var liksom särskilt speciell när du gjorde den, för att annars får du inte till krämigheten. Du måste ha någonting i annars som ger dig den krämighet. Så den här var ju i princip bara frukt och grönt, fast var ändå då krämig. Och de hade rest väldigt mycket pengar, också ett jättelitet bolag, men hade rest mycket pengar och ja, var mycket mer liksom skillade på det. Så att de köpte oss.
Coolt. Och då var du sugen på att starta något nytt, eller vad kände du för där?
Ja, men jag var kvar egentligen. Så att jag var anställd där ett tag, och då flyttade jag till USA För då, de skulle satsa stort på USA. Så då tog jag det ansvaret lite grann. Och det var ju jättespännande. Man lär sig väldigt mycket också att komma till en ny marknad. Och man har egentligen ingen erfarenhet av den marknaden och inget nätverk.
Nej.
Som man har hemma.
Vilken utmaning.
Ja, det är jäkla
ingen liten marknad eller?
Nej, det är ju ingen liten marknad. Alltså, och det är ju ganska speciellt. USA är ju svårt.
Ja.
Men jag tror inte heller att det är så här. Det är ju svårt och det är inte så att jag har gjort någon liksom, kometkarriär i USA. Men man kan ju också ta sig fram. Precis som att det är svårt att starta ett bolag eller det är svårt att göra väldigt många olika saker, så kan det ju faktiskt lyckas ändå. Jag tror att många, man är ju också många gånger rädd för marknader, men det är klart att lokal kompetens kommer ju vara liksom A och O. Så då var jag där, sen hade vi nog ganska olika syn på hur man skulle liksom, ja, men, strategimässigt och hur man skulle budgetera, hur mycket pengar man skulle spendera, och jag kom ju från mer en ganska snål bakgrund där man inte spenderar i onödan för att man inte har, jag inte har kunnat heller, och där hade man ju rest med mer pengar, så då ville man spendera på ett annat sätt, så vi var inte helt överens, så att jag såg upp mig och flyttade hem helt enkelt.
Mm. Wow. Idag är du vd på Kaja.
Ja.
Det har ju gått sjukt bra för Kaja.
Ja, det kan man ju verkligen säga.
Hur kändes det att få det erbjudandet?
Nej, men alltså det var ju faktiskt Kajas tidigare vd och grundare då, Micke Snabb, som messade mig på LinkedIn. Och jag fattade väl lite grann. Alltså man är ju inte helt... och det måste jag ju säga att när han skickade det så blev man ju lite nyfiken.
Ja.
Och sen så... alltså man har ju följt Kaja i media och allting och följt hur liksom bolaget har utvecklats. Men att prata då med egentligen grundarna där mer och lära känna dem och hur de tänker i termer av strategi och affärsmässighet och sådär. Det kändes, det där började det kännas ganska klockrent. För jag tror vi har ganska, om man ska säga som en relation, så ganska lika värderingar.
Mm.
Och här blir det ganska lika syn på hur man ska driva bolag. För du kan göra på hur många olika sätt som helst. Och inget är ju rätt eller fel, men du kan ju antingen liksom resa jättemycket riskkapital och växa den vägen, och det finns ju hur många framgångsrika bolag som helst som har gjort det, eller så kan du göra mer som Kaja, försöka växa med liksom lönsamhet, och det är ju såklart mycket svårare, och det är det jag tyckte var så imponerande att Kaja har lyckats med.
Verkligen. Vad skulle du säga är liksom vad är det som, för du känns ju liksom, utifrån att höra din resa so far, så känns du som en väldigt prestationshårt jobbande driven person. Vad är det som driver dig till att nå, liksom, köra i på med handel, tycka det är roligt, och sedan McKinsey som är känd för att vara ganska köttigt, och den här driva bolag, och nu då Kaja. Vad är dina drivkrafter?
Alltså jag tror den största delen är faktiskt att jag är så jäkla nyfiken.
Mm.
Alltså jag skulle verkligen vilja ha typ hur många karriärer som helst. Alltså tänk att få typ vara arkitekt, så här, programmerare. Alltså jag skulle kunna tänka mig göra det mesta. Jag tror att jag tycker det mesta är ganska kul, om jag får lära mig.
Har du alltid tyckt, har du haft föräldrar som har pushat dig till det, eller hur har det sett ut?
Nej, men jag tror jag nog alltid varit ganska driven så här, i mig själv, för att jag har varit ganska nyfiken.
Mm.
Och att jag tycker att det är, ja, men jag är inte så jättebra på att sitta still. Så att det är kul att göra någonting. Men jag har definitivt blivit mer så med åren. Jag tycker när jag var yngre så kunde man höra om vissa som säger, men jag har så himla många idéer, och jag tyckte att jag hade inga idéer alls. Nej, alltså, det är jag, sitter inte med någon bank av idéer. Och då tänkte jag att nej, men jag kan ju inte bli entreprenör eller något sånt där, för jag har inga idéer.
Mm.
Men jag tror att liksom det här drivet föder väl driv, precis som att idéer föder idéer. Så att jag tror att jag har blivit ännu mer nyfiken och ännu mer driven. Lite för att jag kanske är in motion och lite alltid har varit. Sen gäller det att hitta balans också. Men jag tror att jag har blivit nästan ännu, alltså mer och mer. Och sen så mindre driven av saker som jag kanske var driven av när jag var yngre. Alltså mer ego och prestige, de delarna som jag tror alla har till liksom viss del, eller alla har ju det. Det minskar ju också väldigt mycket med åren.
Ja, vilket
är ju fantastiskt skönt. Och det blir ju också mycket lättare att veta vad du faktiskt är intresserad av och varför du tycker det är kul. Och det brukar ju oftast bottna i vad kan jag bidra med, och när känner jag att jag har någon form av flow. När du kan liksom koppla bort lite så här, vad skulle alla tycka och varför ska jag göra det här,
och för vem gör man vad, och
exakt.
Det är ju verkligen så. Men vad tror du att du kan bidra med? För att vi hade ju en intressant dialog, du och jag, på hur du ser på att bygga en bra organisation. Liksom, vad tror du är viktigt för att bygga en bra organisation?
Nej, men det är ju mycket det, alltså det vi gör nu på Kaja och även liksom mycket varför jag har kommit in, för eftersom att vi växer och bygger liksom kommunikation mellan teamen och tydliggör vår strategi och att alla ska veta liksom lite vart vi ska någonstans. Och men jag tror ju den här transparensen och kommunikationen är jätteviktig, och att man lite lägger sig på samma nivå som alla andra. Jag tror många hade förväntningar när jag kom in att jag skulle komma in med någon så här extern masterplan, att så, nu är det den här strategin som gäller, nu är det jag som är vd. Alltså lite för att man kanske har den bilden av en vd.
Exakt.
Medan för mig handlar det mycket om att komma in och lyssna och förstå hur funkar saker idag, vad kan jag faktiskt bidra med, hur kan jag bidra till att göra det här bättre, och komma in och vara ganska prestigelös. Och det tror jag är viktigt när man bygger organisation, för då kommer det ju inte från att jag vill att det här organisationsträdet ska se ut på ett visst sätt, för att I don't know, jag vill att liksom bara folk med C-titlar ska rapportera till mig eller vad det nu kan vara, jag vet inte, utan mer var ganska inlyssnande, inkännande, för det är ju olika beroende på var man är någonstans, för det kommer också mycket lättare när du väl gör vissa organisationsförändringar, att men jag gör ju inte det här för att det är kul att göra förändring, eller jag gör ju det här för att det, när man är liksom ganska prestigelös själv, så blir det lättare också att förstå.
Verkligen. Men är det samtidigt, vad känner du är liksom viktiga egenskaper som du behöver ha eller som man behöver ha för att lösa en sån här vd-position? Är det för alla?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej, alltså jag tror att de allra flesta skulle ju tycka att det här typ jobbet suger. Alltså, to be honest. Jag tror att det finns alldeles för mycket så prestige i vd-positioner eller entreprenörer eller rockstjärnor eller what have you. Alltså, jag har inte blivit vd för att jag vill bli vd. Jag har blivit vd för att det typ råkar passa min personlighet. Alltså, verkligen så. Och det märker jag ganska mycket när det är, nej, men om man pratar med någon som är yngre, om det är så här, jag vill verkligen liksom nå dit du vill nå. Och då börjar man ju ställa frågan liksom, men varför och vad är det som är viktigt och vad är det du går igång på? Och många gånger kanske man går igång på liksom, föreställningen av vad en vd är. Exakt, att nej, men då har jag liksom nått någon form av topp. Liksom.
Det känns väldigt vanligt. Och det är kanske då, som du sa, man agerar utifrån sitt ego. Eller prestation, alltså bevisa något för andra och sådär. Då kanske man inte genuint utgår från organisationen eller vad som behövs, utan att man kommer in med en tydlig plan utifrån, och inte utifrån vad organisationen behöver kanske.
Nej, men det tror jag absolut. Alltså jag ser mig själv som typ en supportfunktion. Jag kan ju egentligen ingenting, utan alla liksom i mitt team, det är ju de som kan någonting. Jag kan ju egentligen ingenting. Alltså, jag bidrar inte med så mycket. Jag ska ju bara se till att de pratar med varandra och att alla vet vart vi ska och att folk mår bra och att jag ska ju bara ha det här helikopterperspektivet. Så jag är ju egentligen mer av en supportfunktion. Ju mindre jag har att göra, desto bättre går det oftast. Så har det varit historiskt i alla fall. Jag var ju vd på Kids Brandstore innan Kaja. Och det tycker jag har varit ganska tydligt, att ju mindre jag har haft att göra, desto bättre har det gått rent för bolaget.
Och då är det viktigt, kan jag tänka mig, att ha experter runt om sig i ledningsgruppen.
Ja, men absolut. Och det är precis som att bygga bolag. Det finns liksom hur många sätt som helst att vara vd på. Men jag som person, jag gillar ju inte att vara micromanaging till exempel i alla detaljer överallt. Det går inte.
Nej.
Utan jag vill jobba med folk som jag känner att nej, men jag litar på dig, jag vet att du har koll. Sen måste jag ju självklart ha koll på det stora hela och vart ska vi, vad har vi för kopior och varför och så vidare. Men jag har mycket lättare, för att om det inte funkar sig med en avdelning eller en person eller någonting, så har jag lättare, även om det är jäkligt tufft, så har jag lättare för att nej, men vi måste bryta här, än att ta på mig och göra den personens jobb också. Och det tror jag blir, alltså, i takt med att du växer, och det kan vara liksom en entreprenör som är van vid att göra allting själv, för jag har också gjort allting själv, så tar man hellre, anställer man någon, funkar inte, och istället för kanske ge den feedbacken eller försöka göra någonting åt det, eller kanske i värsta fall då bryta, så löser man problemen själv. Och det kommer ju gå till en viss del, men sen kommer det inte gå att skala mer.
Nej, nej, nej. Om man inte vågar släppa, precis.
Nej.
Men vad är din take på ledarskap? Du sa där att man inte liksom, du i alla fall inte är för att micromanage, och att det liksom, att det gäller att ha bra team och experter runt om sig som gör sitt jobb. Men vad tycker du utgör liksom en bra ledare?
Jag tror en väldigt underskattad sak som bra ledare är att lyssna.
Mm.
Jag tror att det är väldigt vanligt det här med att en ledare är extrovert, står på scen, syns mycket. Och då blir det väldigt vanligt att det är folk som gillar uppmärksamhet. Och jag ska inte säga någonting om det, för jag är också extrovert. Jag kan prata på hur mycket som helst. Jag har nog blivit bättre med åren och mycket, mycket mer inlyssnande. Men det som har utvecklat mig bäst, alltså hur jag har blivit en bättre ledare, det är att lyssna. För det har ju också gjort att jag har utvecklat en ganska bra känsla för att snabbt snappa upp i hur funkar den här dynamiken och hur mår den här personen egentligen. Sen är det inte så att jag alltid har rätt i det, men jag har blivit hyfsat duktig på det, vilket gör att det är lättare att förstå en situation. Men att bara sitta och lyssna tror jag mycket på. Nu är jag fortfarande ganska ny på Kaja, men det la jag ju mest tid på min första månad. Sitta med folk liksom, one on one, och höra deras story.
Vågar de öppna sig för dig då? Tror du att för det tror jag också är en viktig take, förtroendet.
Mm.
Att man vågar berätta.
Ja.
Att du inger ändå du. För det känns som att du, i och med din prestigelöshet, att du är väldigt, du kommer inte där och ska bestämma, utan så här, man känner ganska snabbt förtroende för dig.
Ja, men jag tror det är en av mina styrkor. Sen får man ju fråga någon som jobbar med
henne. Ja. Såklart.
Men jag tror det, att jag försöker vara ganska inbjudande, och alltså min prestigelöshet är ju väldigt så här genuin. Så att jag tror att den lyser igenom. Men sen är det ju såklart, det ska man ju vara väldigt medveten om, att är du liksom vd eller chef eller har någon form av liksom personalansvar, så kommer det alltid vara delar som du inte får veta om.
Mm.
Och lite så här, det blåser snålt på toppen. Lite så är det ju. Alltså det, men jag känner nog ändå att jag har haft generellt ganska bra nivå i att folk vågar öppna upp sig.
Och jag frågade ju sist vi sågs, för att jag som liksom har i mina ledarpositioner, så har min svaghet, eller utmaning skulle jag väl ändå kalla det, varit att jag kan komma ganska nära, alltså jag blir kompis med en anställd eller sådär, och då blir det ganska svårt att skilja på liksom jobb och privat, eller jobb och vänskap, respekt, liksom hela den här biten. Hur skulle du säga, för att hur gör man, hur tänker du för att skilja på det?
Jag håller med, det är jättesvårt, och jag tror att så här, alla är väl olika i vilken liksom nivå man är, men jag tror att alla alltså man skapar sig väldigt nära band med de man jobbar nära med, speciellt om man jobbar ganska mycket. Och även om man kan ha kvar i bakhuvudet att det här är faktiskt professionellt, det är inte privat, så skapar du ju en jättetajt relation. Och jag har väl upplevt att ju mindre bolag, typ när jag hade mitt egna bolag, så blir man ju väldigt, väldigt tajt med de man jobbar med. Det blir ju typ ens bästa vänner, för att man är med om allt tillsammans, och det är otroligt prövande upp och ner. Och sen såklart när man kommer in i ett större bolag som Kaja ändå är, så, och du är extern, så är det ju lättare att hålla den gränsen ändå, för att det är så pass mycket fler personer och sådär. Men jag tror en sån sak kan vara att faktiskt, alltså lite som så här USAs president, att man inte sitter för länge, men att man kanske inte ska sitta för länge heller.
Nej.
Som vd eller liksom ledare eller vad det nu är. Alltså om du har mycket personalansvar och du kanske börjar bygga de relationerna, att man kanske också ska känna att nu kan nog någon annan bidra i den här liksom positionen.
Och jag tänker speciellt där du är nu, att det är liksom också en utmaning, för att många är unga och liksom det är väldigt naturligt att man ska bli vänner, man har samma intressen och man har sådär. Men det som du säger kanske då, att du som extern då, att det blir en lättare take än om man är grundare. Har varit 4 pers, 3 pers i början och så har man blivit vd, sjukt svårt.
Nej, men jag tror det är sjukt svårt. Alltså, ja. Jag skulle tycka det var sjukt svårt. Jag har tyckt att det var liksom sjukt svårt. Sen var vi ju liksom så pass små, så vi var ju typ 5 pers. Men de som jag jobbade liksom närmast med, mina två närmsta, de är ju, jag är ju jättenära vän med dem idag.
Mm.
Så att det är ju sjukt svårt, och det, alltså, jag har också suboptimerat hur mycket som helst baserat på liksom relationer och den typen av grejer, så jag kan inte säga att jag är världsbäst på det heller.
Tyvärr. Nej, det är fasken svårt alltså.
Jag är inte jättebra på något, men jag är hyfsat bra på mycket.
Vad är det man brukar säga? Generalist.
Ja, generalist.
Men jag är lite också nyfiken på vilka liksom lärdomar du har tagit med dig av din resa hittills. För att du har hunnit med väldigt mycket olika på en kort tid. Du är inte så gammal. Allt är ju liksom definitionsfråga. För man jämför för med hur man känner
sig. Jag är gammal.
Du bara nu. Nej, men liksom, du har hunnit med väldigt mycket. Och har du tagit med dig små guldkorn här ifrån, liksom från McKinsey-tiden, handelstiden, entreprenörstiden?
Jo, men det har jag absolut gjort. Alltså, en sån sak som jag gör nu, som jag inte gjorde tidigare, det är ju det här att om du inte förstår, fråga. Och om du fortfarande inte förstår, då makes det inte sense.
Nej.
Alltså, den. Så, alltså, jag var väl, kunde verkligen bli liksom förtrollad. Alltså när jag säger liksom 10-5, alltså till och med 5 år bak, när, ja, men någon hade ett sjukt häftigt CV eller kunde prata på ett sjukt häftigt sätt eller, ja, vad det nu kunde vara, och tänka att, ah, men den här personen kan allt, för jag är så här optimistiskt lagd generellt, så att jag kan bli, alltså om någon kan berätta om en affärsidé så kan jag bli så här, ah, det här är så jäkla coolt, medan du har någon som är mer i, jag menar, nu lät det så negativt, så är pessimistiskt lagd, men någon som är lite mer så eftertänksam och bara, men hur har man tänkt här, och jag är ju mer, det här är skitcoolt, vi måste köra nu. Och då blir det också den här tendensen att man lite, ja, men kanske blir lite lätt imponerad av lite olika saker, och istället för att kanske ta ett steg tillbaka och bara säga, jag fattar inte riktigt hur det här går ihop, så bara kör man på. Och så kunde det vara lite för mig, nej, men både när jag sålde liksom bolaget, jag blev väldigt imponerad av liksom, nej, men de entreprenörernas bakgrund och allting, och kanske, men hade ändå vissa så här grejer som skavde, och det borde man ha bottnat ur med, och det borde man ha förstått. Och samma sak, nej, men när jag gick in som, jag försökte komma in lite med det mottot när jag gick in som vd på Kids Brand Store, för det var ett turnaround case, då handlade det om att vända liksom röda siffror till vinst. Och då hade jag som lite policy, om inte du kan förklara det här för mig på en timme, då kan vi inte hålla på med det. För då är det för komplext om inte jag kan förstå det.
Mm.
Och det har faktiskt hjälpt mig ganska mycket framåt.
Hur tänkte du som vd där för att vända siffrorna? Liksom, vad blev... Hur fan gör man?
Hur fan gör man? Även alltså, att ha kniven mot strupen är ju tyvärr väldigt, väldigt effektivt.
Ja.
Och ha ett mål är ju också väldigt, väldigt effektivt. För att du kan ju inte hålla på med en jäkla massa annat. Utan,
typ skönt.
Ja, men faktiskt. På vissa sätt ganska skönt. För det blir den här, ja, om inte det här vänds så blir det konkurs.
Ja.
Så att du har 2 månader på dig. Och då kan du inte sitta och utvärdera hur länge som helst. Jo, men om vi gör så här så kanske det blir så här, eller så kanske det blir så här. Det kan vara en så här enkel grej som personal. Jo, men om vi inte kapar personal så kanske det blir bättre på sikt. Ja, vi vet inte. Men jag måste ha bort kostnadsmassa nu. Jag vet inte om det här kommer funka eller inte funka. Jag har ingen aning. Men jag vet att om jag inte får bort kostnadsmassa så går vi i konkurs.
Exakt.
Så alternativet är ju skit.
Kan ju vara bra att gilla och jobba under press.
Ja, det är en fördel. Men också att man faktiskt skaffar sig... Jag hade ju en jäkla tur, för att förra vdn på Kids, som också var grundare, och jag funkade jättebra ihop. Och han jobbade ju vidare. Så att vi blev ett jättetajt team, och sen även liksom med CFO:n. Och det var ju mycket vi tre som satt med det här. Så att göra det själv, det vet fan alltså. Jag vet inte, jag kan nog inte klara den pressen.
Shit.
Men att göra det med ett team när man bara säger, vi vet att vi ska dit, det kommer vara liksom kämpigt, but let's fucking do it. Det är en helt annan grej, för du har någon som lyfter dig när du själv bara såhär, orkar inte mer, och du kan lyfta någon när den inte känner för det heller.
Och ni lyckades ju.
Ja, det gjorde vi. Det får vi ändå vara nöjda med.
Snyggt ändå. Firade ni eller fortsatte ni bara framåt?
Nej, men vi var ganska bra på att fira när det faktiskt gick bra.
Är du bra på att stanna upp och reflektera och klappa dig själv på axeln, eller kör du bara?
Nej, jag tycker nog jag är hyfsat bra på att reflektera.
Ja.
Det är svårt med barn. Ja. Får man aldrig stanna upp. Nej.
Skaffa inte barn då.
Jag är inte klar för preventivmedel. Nej, usch vad hemskt. Om min dotter lyssnar på det här. Nej, men jag tror jag är ganska, ganska bra ändå på att reflektera och klappa mig själv på axeln.
Och fira.
Ja, du då? Är du bra på det?
Blivit bättre.
Ja.
Inte vart det, men det som du säger, det kommer med åren.
Alltså visst gör det.
Det är så mycket som kommer med åren som är så underbart.
Alltså visst är det så nice att bli äldre.
Det är så skönt. Jag har längtat till 30 för att känna mig vuxen i sammanhang. Men nu är det av en helt annan anledning.
Ja, eller hur?
Ditt insikter, herregud.
Ja, ett annat lugn också.
Ja, ja. Och saker som var viktiga är så jävla oviktigt.
Det är så skönt.
Det är så skönt. Nu är det bara så här, kids. Jag vill ha någon annan att bry mig om.
Ja, det tänker
än
så.
Mig själv.
Skaffa barn.
På vara ett ego.
Ja, det är också väldigt bra för egot.
Ja, det är det. Det är det.
100%.
Men är det några så här tabbar som du har lärt dig av som du bara så här, vad i helvete tänkte jag där?
Ja, gud. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja där, för det är så jävla många. Men nej, men alltså det största misstaget, som mitt största issue, är ju fokus.
Mm.
Alltså eftersom att jag tycker att så himla mycket är kul, och jag tycker väldigt mycket om att ha kul också, så är det att hålla ett fokus. Det är nog liksom det som, om man ska titta på det som har gått sämre i liksom min karriär, så har det varit på grund av fokusbrist. Och för mig gäller det att jag är väldigt motiverad av någonting, och att jag antingen tycker att resan är fantastiskt kul, eller så ska ju målet vara ett som otroligt jävla motiverande. Och jag vet fan om det finns något mål som är så sjukt motiverande liksom för mig. Utan jag måste nog ändå älska resan, har jag insett. Men jag har inte det. Men jag ska, I don't know, komma till X inom 5 år och så bara gnetar jag på tills jag har kommit dit. Utan tycker jag att den resan inte är kul, så kommer jag att byta.
Så jag känner igen mig så otroligt mycket i dig. Och därav att jag av egoistiska skäl frågar, hur har du jobbat med ditt fokus? Jag blir pepp på väldigt mycket.
Nej, men alltså, först ska jag säga att jag tyckte att det var jobbigt. För att jag har tittat på folk som har varit väldigt duktiga på fokus.
Mm.
Och liksom folk som har, nej men du vet, de kan sitta i ett isbad i 10 minuter bara för att de ska. Eller cykla 7 timmar om dagen för att de har bestämt sig. Medan jag är lite så här, ja men om jag springer milen på 60 minuter, om jag springer den på 50, vem bryr sig?
Oh,
typ. Alltså I couldn't care less.
För vem gör man det? Eller så här.
För vem gör man det? Och jag bryr mig inte tillräckligt mycket. Alltså, jag kan ta Micke då som exempel på Kids Brand Store. Han höll ju på med alla möjliga liksom, träning och triathlon och var ju helt supermotiverad av det och skulle gå upp klockan 4 på morgonen och träna allting. Och vet jag bara, oh, herregud. Men jag har nog insett att jag bara fått acceptera mig själv för den jag är. Det där är inte min styrka, that's it. Och inte vara för hård mot sig själv på grund av det, för det är ganska lätt också.
Ja.
För man tycker att ja, men det vill bara bita ihop och ha fokus. Sen inser man bara att ja, men det är personlighetstyper som allt annat. Och sen för att kunna ha kvar fokuset, för att jag menar helt ofokuserad har jag ju ändå inte varit, annars hade jag ju inte suttit här, så är det att hitta en resa som är kul.
Mm.
Alltså ha inte ett mål, utan ha en resa som är kul.
Mm. Det är inte så här, du håller inte på med men man typ pomodoro-effekten, du jobbar 40 minuter och så ingen stimulans utifrån.
Alltså jag har försökt med det. Och det är klart. Alltså det är klart att jag har gjort det ett tag och har det funkat? Ja, det har väl funkat, men funkar det lika bra för mig att inte göra det? Ja, typ.
Ja.
Alltså det är klart att så här, min ibland så jag menar du säger ja, men fan, jag ligger liksom 100 mil efter i mejlkorgen. Jag måste bara svara på dem. Okej, då får jag sätta mig fokuserat. Det har jag inga problem med. Men ibland blir jag ju sämst på att svara på sms och på Instagram, för att jag bara säger, nej men nu har jag ingen fokus på det, för jag orkar inte.
Nej.
Och det får också kanske vara lite fine. Men säg som Kaja nu har jag bara varit på Kaja två månader knappt. Men jag tycker det är skitkul på jobbet varje dag. Jag tycker de problemen vi löser och det vi jobbar med är liksom kul hela tiden. Jag känner att jag är i ett flow. Alltså för det mesta av tiden. Sen är det ju jobbiga beslut och jobbiga möten och sådär också. Gud förlåt, jag får ont i halsen.
Mm, vill du ha vatten?
Ja men gärna.
Mm. Fortsätt du så fixar jag.
Är det ditt? Vet ni, jag det. Ja det är mitt. Ja. Men gud vad blind jag var.
Kan du ställa det här så?
Nej men jag alltså så här, som sagt, jag tycker att det är kul varje dag, och det kände jag faktiskt på Kids Brand Store också. Trots att det är var ett jäkligt tuff resa, och man behövde liksom göra det, och det kände jag på när jag körde Add Ice Cream också, tills jag sen faktiskt sa upp mig. Och det hade jag inte identifierat förrän egentligen ganska sent, att mitt sätt är nog inte att ha ett mål som jag kan gå över lik för jag kommer aldrig gå över lik. Alltså jag kommer inte vara så här, jag vill tjäna liksom x antal miljoner och då jag vill ju ge upp allt, eller jag vill ha ett sexpack då jag vill ge upp allt. Alltså det kommer aldrig hända för mig, utan jag måste gilla resan.
Mm.
Och så var det också, jag har ju drivit ett handduksbolag som heter Fortuné.
Har du?
Ja.
Det hade jag missat. Ja,
nej, men det var en kort period egentligen när jag kom hem från USA, och så fick vi barn, och så jag älskar inredning och älskar ju såna saker.
Ja.
Så jag och min kille och en vän till startade ihop, och sen så var det i princip jag och min kille som körde det, och sen var det i princip bara jag. Och jag kände mig så ensam i det. Och det är klart jag kunde liksom hittat en co-founder, jag kunde gjort massa saker. Men det blev bara en dålig dynamik. Jag tyckte inte resan var kul. Det var inte roligt att hålla på med, för att det passar inte mig att vara för ensam. Jag är inte den, det är inte min styrka. Och då blir det så att nej, men jag kommer inte springa efter då det där målet, för att det är inte tillräckligt viktigt för mig. Resan är mycket viktigare.
Ja, och att det låter som att din drivkraft är kul.
Ja, jag tycker det är kul. Ja. Kul.
Och det är inte underskattat.
Nej.
För det är som du säger, man ska också veta vem man är, och vissa drivs ju verkligen av målet, och som du sa kan bita ihop. Och jag känner igen mig så mycket jag kan. Om jag så här springer milen på 55 minuter, då är jag nöjd att jag klarar milen. Jag är inte sån som bara, nej, men du måste vara på 50 heller, utan så här, nu drog jag till med någonting. Men jag förstår precis vad du menar, att man också hittar sin så här, vad är min drivkraft?
Ja.
Är det målet? Är det att det är roligt? Är det, alltså så här, det är nog väldigt, väldigt bra insikt.
Nej, men jag tror det. Jag tror vissa drivkraft är verkligen att bli bäst. Alltså titta på liksom OS-medaljörer och liksom allting. Då är det liksom att bli bäst. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Och det tror man ju ska vara en drivkraft. För att är du driven så vill du ju bli bäst inom någonting, och då vill du offra allt. Annars är det ju typ lite något fel på dig. Men där hörde jag något sånt här, det var jättelänge sedan, men något sånt här citat, så här, can't be the best, don't bother trying. Och det var ganska skönt, för att det är också så här, men hur snabbt jag än springer milen så kommer jag aldrig springa snabbast i världen. Det kommer liksom aldrig hända. Så att om jag då springer den för att jag tycker det är kul att springa milen och liksom pusha mig själv lite bättre hela tiden.
Exakt.
Eller om jag springer den jättesnabbt fast fortfarande inte i närheten av de som springer jättesnabbt. Spelar det egentligen för roll?
Nej, det är nog att man bara är impad. Jag har alltid varit impad på folk som kan peppa sig själv mentalt för att vilja nå den där tiden.
Jag vet,
men jag känner igen mig i det, att jag bara, I don't give a fuck. Nej. Om jag hade inte gjort det, men jag är impad av dem. Som
ja, nej, men jag också. Man blir ju också impad av folk som gör saker som man själv inte gör, alltså ja, som man inte kan. Men för mig blir det lite så här, nej, men om man ser liksom alla delar i livet som en tårta, och så ska man då hitta den här balansen mellan, då ska vara mellan träning och jobb och vänner och ja, whatever man nu vill ha i sin tårta, familj såklart. När jag hittar en bra balans, det vill säga att jag kan springa min mil för att springa den, men inte så mycket mer än så, men jag kan ändå springa en mil och kanske på 55 eller 60 minuter. Mm. Och det är ju inte alla som kan det.
Nej. Och inte få ont och
nej,
inte
exakt, sånt. Och inte få ont. Och samma sak, jag jobbar för att jag tycker att det är jäkligt kul och jag gör alltid mitt bästa och jag vill alltid liksom leverera, det är jäkligt viktigt. Men jag behöver inte bli Elon Musk, det är fine. Då upplever jag att hela min tårta växer. Så att jag får mer i varje tårtbit för att tårtan växer i volym.
Mm.
Inte för att jag tar av en tårtbit från någon annan. För när jag börjar ta från en tårtbit av någon annan, såklart har jag ju provat det också. Till exempel träna jävligt mycket hårdare och ha mindre balans, ha mindre kul, jobba mindre, whatever det nu kan vara. Då blir det bara att jag stjäl volym av liksom resten av grejerna, men inte att hela min tårta växer. Men när man har hållit i den här balansen över tid, vilket jag nu har gjort, så upplever jag att min tårta växer, ja, men väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och det är också så här karriärsmässigt, ja, men det finns ju hur många som helst som har bättre karriär än vad jag har. Så hade jag bara fokuserat på karriär. Jag har inte skaffat barn, jag har inte gjort någonting annat. Jag hade liksom pushat mig in i kaklet, ingen återhämtning, bla bla bla. Det låter ju sig skitdumt. Men då kanske jag har haft en bättre karriär än vad jag har idag.
Mm.
But it's still pretty good.
Exakt, och då hade du behövt rucka på något annat.
Och då hade ju allt annat varit totalt katastrof. Jag hade ju mått dåligt på alla andra plan.
Och då tror jag man aldrig är nöjd, för det finns ju alltid någon som har fetare karriär.
Du kan alltid bli bättre.
Bättre betalt eller bättre. Alltså så här, man kan ju tävla i oändlighet egentligen.
Alltså det kan du verkligen göra. Och det är ju det också som är så intressant att se, tycker jag, när med vissa av de, som har den mer personlighetstypen, när de når då liksom någon form av nirvana, typ så här rikaste värn eller vad nu är, ja, men då skiljer de ju ändå sig från sin fru och skaffa någon svinung tjej, eller ska börja lägga upp liksom vad heter det, selfies utan skjorta. För att du kan vara svinrik, men då är du helt plötsligt inte snygg. Då vill du bli snygg, eller du kan vara svinsnygg och då är du inte rik. Alltså det finns ju så många dimensioner också du kan vara framgångsrik inom.
Ja, ja, och de flesta, man tittar på så här dokumentärer och sånt, så upplever de ju en tomhet när de uppnår målet kanske, eftersom att det inte egentligen kanske ska vara drivkraften. Men det är en annan story. Jag är också nyfiken på liksom vad du har för drömmar och mål med Kaja och dig själv.
Ja. Nej, men alltså om man börjar med Kaja, så tycker jag att man har just, alltså man har ju skapat något helt unikt. Tittar man på, men vi säljer ju bara via vår egen e-handel.
Ja.
Vi jobbar inte med rabattkoder. Vi har vuxit helt otroligt snabbt. Jag menar, Kaja startades 2018 och vi växer liksom med god lönsamhet. Och man har skapat någonting som kunden vill ha. Och det tycker jag finns en jäkla styrka i, att man verkligen jobbar för kunderna.
Mm.
Så att mitt mål med Kaja är ju egentligen bara fortsätta internationaliseringen och fortsätta att hålla fokus med att jobba för kunden och inte börja spåra ur i att göra, men du vet, en massa andra olika saker för att man får feeling, utan så här, vad är det våra kunder går igång på? Hur skapar vi någonting som de får värde av?
Mm, mm.
Det är väl egentligen mitt mål med Kaja. Och sen så har en, alltså typ världens bästa arbetsplats, till att folk trivs, att man gillar att gå till jobbet, att vi skapar något roligt tillsammans.
Mm.
Det tror jag också är jätteviktigt. Det driver ju mig, för att det är ju en del som jag gillar med mitt jobb, men det är ju när folk växer och tar sig an större roller eller nya utmaningar, eller att kunna vara ett bollplank och hjälpa till att lösa problem. Det är ju egentligen det jag drivs mycket av, och det är ju då jag kan känna att jag har ett flow, för att jag är liksom, har fallenhet för det. Och det är ju väldigt givande när du ser att men gud, jag har ändå påverkat positivt för den här personen. Så det har jag väl gjort, eller tänkt för Kaja. Och sen privat, nu vi har väl sagt att vi får se. Nu kör jag Kaja ganska hårt, men och lite fokus på familjen. Men vi skulle nog kunna tänka oss något utlandsäventyr till.
Kul!
Mm. Men håller väl lite på hold tills jag vet vad som händer.
Kaja växer ju så det knakar utomlands också. Så.
Exakt. Jag suboptimerar lite. Tvingar att växa till något land jag vill till.
Ja, precis. Pinpoint. Jag tror på den här marknaden. Gärna klimatet exotiskt.
Har du några mål då?
Ja, men jag är väldigt sugen på att göra någonting utomlands.
Vad vill du?
Jag vet inte. Jag vill gärna. Jag drivs. Jag mår jättebra av ett lite varmare klimat.
Ja, det gör jag också.
Jag blir så faktiskt med den här, och jag hatar att erkänna det, för jag tror att det sitter så mycket i hjärnan eller huvudet mentalt, men jag mår bättre.
Men har du upplevt att det har blivit liksom, vad ska man säga, värre ju äldre du har blivit?
Ja.
Ja, det har jag också gjort.
Alltså, för livet var lite mer gladare på enklare sätt innan.
Ja.
Men nu är det så här, jag lyckas liksom inte få upp energin som jag kunde då, trots att det var riktigt grått varje dag.
Ja.
Nu är jag så här, jag måste hem och bara lägga mig idag.
Ja.
Det är fredag, jag vill egentligen göra något jävligt kul. Men min själ bara hem.
Ja, det är ju 6 månader om året i Sverige. Så det är lite,
men, så utomlands, men också att vi lever en gång. Varför inte? Det är så här,
jag håller med.
Ja, jag tror att vi är väldigt lika.
Ja, det låter som det. Vi får flytta till samma ställe.
Ja, jag tror det. Add ice cream part 2.
Exakt, 100%.
Men bara för att summera, så hade jag velat ställa en fråga kring vad du hade sagt till ditt yngre jag, ditt 20-åriga hungriga jag, idag när du har gjort liksom den här resan so far.
Men jag fick ett råd som jag faktiskt tog åt mig av, som tyckte var väldigt, väldigt bra, så jag ska ta cred för det. Jag vet inte vad jag ska få cred för det. Men om man ska tänka rent så här karriärsmässigt, så använd dina liksom 20-30 för att lära dig. Alltså var öppen för att verkligen lära dig. Alltså du kommer bli senior. Det kommer gå bra för dig. Det är liksom inga konstigheter. Men använd den tiden till att jobba med liksom riktigt bra personer. Lära dig. Det kan vara genom att starta eget. Jag har aldrig lärt mig så mycket som när jag startade någonting eget. Alltså, så det ska jag inte sticka under stol med. Men ta verkligen den tiden till att göra det. Så att, och även när du liksom jobbar och karriärsmässigt, fokusera på att lösa andras problem. Det kan vara om du startar ett bolag. Vad är det egentligen för problem du vill lösa och för vem? Det kan vara i ett jobb. Vem är din chef? Vad har den personen för problem? Nej, men den personen är stressad varje dag för att den ska hämta på förskolan. Hur kan du se till att du löser den personens problem? För du kommer bli den mest ovärderliga personen någonsin. Mm. Du kommer kunna bygga dig en sån jäkla bas bara du löser andras problem. Och det är så himla enkelt.
Mm.
För det tänker man många gånger inte på. Och så är det lätt att hamna i lite den här spiralen att jag tycker det här är jobbigt eller jag känner mig pressad eller det här. Man bara, men bara lös andras problem, använd tiden till att lära dig. Så kommer du, alltså, då kommer du ha sån bas i hela livet.
Ja, sjukt bra tips. Jag tror att som du sa, många är väldigt bråttom att bli seniora. Men varför? Bråttom. Det är egentligen resan väldigt som är jävligt bråttom. Kul.
Och det är jättedumt för att det du missar i jakten för att liksom försöka få kalla dig senior. Det kan vara en titel, det kan vara ansvar som du inte kommer att klara av. Det kan vara vad som helst. Du missar ju då att lägga den tiden på att lära dig. Du missar den tiden på att ha kul, lära dig för att det är roligt. Och du blir istället lite så här, det blir mycket prestige. Du blir irriterad för att du inte tycker att du har titeln eller lönen eller vad det nu är för att, som du förtjänar.
Mm.
Trots att du många gånger har ganska lite erfarenhet. Och sen jämför man sig med andra och då är det så här, ja men när hon var 25 så hade hon startat det här bolaget och var mångmiljonär. Och då vill jag också vara det.
Mm.
Och det är ju också så farligt.
Det är livsfarligt och jag känner igen mig, det var så här med samma med hästen, så att jag njöt ju så mycket av resan och lärandet. Sen när man börjar få liksom seniorroll och ansvar och sådär, då slocknade min liksom låga allt mer och mer. Nu när jag är egen igen, då gör jag ju det jag tycker är kul. Får skit under naglarna, gör PR, hard work liksom. Jag gillar inte the fancy titelgrejen, men jag trodde det då.
Ja.
Så det är det som är så intressant, att så här under resans gång man tror att man vill uppnå något, men när man kanske når det så inser man så här, som du sa, vad är det som är kul? Ja. Vad drivs jag av? För mig var det ju att göra det grovarbetet.
Ja.
Inte liksom sitta i ledningsgruppsmöten och det dödar mig.
Ja.
Men man vet ju, man tror ju att det är så glorifierat. Ja. Och liksom, så man lyfter ju den typen av grejer i media och social media och sådär. Så jag förstår att folk strävar efter det, men det är synd.
Nej, men det är faktiskt jättesynd, för att det är också väldigt mycket varför jag är som jag är. För att jag tycker det är kul och absolut få skit under naglarna, men också en, du vet, soft stämning på jobbet. Ja. Jag tycker inte det är kul att gå runt och vara typ chef.
Nej, du kommer inte i kostymen på måndag.
Nej, jag kommer inte i kostymen på måndag. Jag tycker inte det är kul. Och, alltså, vi pratade lite på jobbet idag om så här, auktoritet och de här delarna. Jag tycker inte det är kul att utöva auktoritet. Jag tycker inte det är kul att bli utövad på. Alltså,
nej, nej.
Jag gillar inte det, för att då kommer man verkligen tillbaka till vad är det som egentligen är roligt. Och det tror jag många missar, för man tror att det här, nej men jag vill vara en ledare eller jag vill vara chef, att det ska ge något särskilt. Mm. Men många gånger kan ju det vara liksom ganska mycket tuffa beslut, sådana delar också.
Och som du sa, varför?
Varför, ja. Och målet att vara, jag tror att så här, jag vill bli ledare, ja, men alltså, då måste man säga varför det. Jag tror att de som blir riktigt duktiga ledare, det är bara för att de råkar ha fallenhet för det.
Mm.
Och livet då tar en lite den vägen. Det är ju klart som fan att man kan ha, du vet, ett mål. Alltså, jag vill leda för att jag känner att jag har fallenhet för det. Och så ska jag hitta en väg dit. Självklart så känner man nog det ganska tidigt. Men när man säger inte har kanske de egenskaperna, men man har fått för sig att det är det jag ska göra, för att det är det samhället ser åt mig att jag ska göra, då blir det ju bara pannkaka.
Mm. Mm. Ja, du har så rätt. Hur hittar man till dig om man är nyfiken? Klart du inte har tid att bli nedspammad, men om man är lite nyfiken, är du sån som uppdaterar social media?
Ja, det går i perioder. Men man kan skriva till mig på Instagram.
Ja.
Det kan man göra.
Vad heter du på Instagram?
Adeline Sterner. Mm. Och sen kan man mejla mig också på adeline@kajakosmetics.com om man vill.
Letar ni ofta talanger eller är det många som hör av sig och vill jobba för det nu?
Nej, men det är ganska många, vilket är så kul. Alltså det är verkligen så här, wow, jättelyxigt. Men vi letar ju också, så att det är ganska bra match. Det är väldigt lyxigt.
Och en helt oförberedd fråga. Jag brukar ju missa att förbereda mina gäster på den här. Men det blir ganska kul. Vem hade du velat höra i podden? Någon som inspirerar dig? Någon som du är nyfiken på? Eller tycker du har gjort en cool resa? Eller har roliga insikter? Helt random. Upp eller liksom högt? Eller?
Nej, men det är ju i sig, det är många. Liksom. Men jag hade tyckt det var spännande. Nu är ju det en väldigt nära vän till mig. Men att höra Johanna Andersson som är vd på Totem.
Ah, snyggt.
Det är nog ett bolag som många är nyfikna på.
Verkligen.
Också bra.
Kanske nyttjar en liten favor här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tack snälla du.
Tack ska du ha.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.